Om ni anade hur glad jag är att vara liksom tillbaka. Jag har ändå hållit uppe så gott jag kunnat. Men det här återtåget, den här triumfen som man är med om nu. Inte bara då för mig då med att liksom återuppstå från dödsriket. För det var ett litet helvete. Det var, jag var, nej du, jag ska inte säga att jag var illa ute. Men jag var jävligt illa ute faktiskt. Men så bara händer det här att man då dag för dag blir friskare. Och parallellt då så bara smäller den till med full kraft. Den här, vad är det? Det är väl vårkänslor då, antar jag. Och det händer någonting i hjärnan som är, och jag har inte riktigt känt så här förut. Men att jag känner att det liksom finns på kartan att man bara tappar. Att man bara gör någonting helt knäppt liksom, på infall. Att man bara kör. Alltså inte på ett otäckt sätt. Inte så här att man springer över och drar kniven i tanten där borta. Utan så här härliga saker. Att man är bara gränslös på ett bra sätt. Det är väl... Jag vet inte. Det kanske är extra mycket för mig nu just i år också dessutom, eftersom jag håller på liksom läker från 44 års självmisshandel och uppsökande av, jag ska inte säga pissmänniskor, men människor som verkligen inte har tjänat ens bästa liksom. Det spritter i alla fall igen. Det spritter i oss allihopa. Jag tycker man ser det också på stan, på ögonen hos människor, att de är liksom lite busiga. Det är härligt. Man ser att det händer grejer. Jag tycker det är så, jag blir så otroligt glad av att se det efter alla de här, efter all den här tiden bakom täckjackor och skit och ja, allt möjligt. Vi är ju på väg ut på flera sätt, känns det som. Inte bara då från vintern, ja det är vi ju verkligen. Men vi är också, tycker jag, på väg ut från den här tillrättalagda tiden. Alltså det här att man inte får prata eller skämta eller tycka eller så. Vad man vill eller så. Utan att man blir hängd, hudflängd om man gör något som inte faller alla i smaken. Vi är på väg ut från det också, vad folk än tycker. Det är liksom, de enda som fortsätter döma folk till höger och vänster, det är ju de som är på Facebook. Det har verkligen blivit ett dom. Och ja, vi vet ju alla vilka det är ungefär. Alltså de som har liksom lite simhud mellan tårna efter några generationers... Liksom, ja men jag visste inte att vi var så nära släkt. Alltså folk vars pappa och kusin är samma person. Och att de blir då kusiner med sig själva då också. De är så här, ja det är, jag är en sån här kusin som är jag själv också. För att det var lite rörigt där med vem som hoppar i säng där. Och deras mamma är också liksom deras halvbror. Och sånt här skit, sånt här beteende, det skapar ju aggressivitet och lite halabaloo med intelligensen också när det går över tid. Och det skapar också så här självmedicinering när det liksom bara får pågå. Det blir ingen lyckligt av det där. Det blir bara mest misär liksom. Geniet Söderholm. Va? Vad sa du? Va? Hörde ni? Nej? Ja. Va? Var det geni Söderholm? Eller vadå? Han har väl inget med det här att göra? Eller vadå? Det har väl inget med det här? Nej, nu blir det rörigt. Nu blir det rörigt. För han är ju i alla fall en sund person. Det är inget fel på honom. Det var väl det här med att han... Ja. Han går ut när han är ju blivit tokradikaliserad. Jag vet inte om ni hänger med på den här totala undergången som kommer att sluta med... Det vet jag inte vad det här kommer att sluta med. Han går ju nu ut och tycker då att Hamas är värda att skydda då. Att när Hamas-medlemmar då dör i det här kriget, när då kallar han dem för oskyldiga och att de är frihetskämpare. Det är otroligt vad fort det kan gå i vänstern. Det drar iväg. Nej, men det är i alla fall någonting i stort i luften som känns öppnare och lättare. Det är lättare att andas nu än vad det var förut. Alltså det känns som att många är liksom klara med att inte få ventilera sig. Eller hur? Alltså man pallar inte mer. Om man bara ser all skit som pågår och bara, nu är man kanske trött på det. Nu kanske man känner med de här typ då Hamas-tågen. Så, men vad fan, ta ert skrik och joller och gör det där då. Gör någonting där. Gå inte runt här med den där aggressiva skiten. Det är inte vårt. Kriget pågår inte här. Jättebra att visa solidaritet, men gör det då liksom civiliserat då, eller på något sätt. Alltså det där är bara, det är barbari för fan. Det där är ju medeltid. Det där. Och alltså inte bara dem då, utan också alla med. Man orkar inte med någonting av det. Man orkar inte med liksom heller Greta heller. Man är mätt på de här människorna som har tagit så otroligt mycket plats. Och, för det är ingen som har pallat att säga, hörru, lugna ner dig nu. Sätt dig i båten. Låt vuxna styra det här nu. Man har liksom inte orkat eller vågat eller pallat säga någonting. Men nu känns det som att det är lite mättat. Eller? Am I right? Jag tror att det är grejer som bubblar i oss. Det har en stark känsla av det. För att vi är väl många som då, jag menar inte då att vi är någon outsidergrupp då, men vi är väl rätt många här ute i Sverige som inte känner någon så här kanonförtroende för våra politiker. Men vi vill ju inte heller att gaphalsrörelserna ska liksom ta över. Det är ändå någonting rörande på något sätt när det har hänt några gånger att det tar sig in sådana här gaphalsar in i riksdagen och att de skriker och stör och så blir de utbrottade. Och det liksom, jag tänker då när jag ser de här klippen, att jag tänker på, alltså typ Björkboet, det är väl någon scen där när alla dårar liksom unites där inne på det här dårhuset och så gör de uppror och stänger in sig. Och så skriver de en sorts så här kravlista eller manifest till cheferna om hur de vill ha det där inne. Och så är de ju ändå dårar då, så de kommer inte överens. Så de har väldigt olika liksom önskemål på hur det här ska skötas. Så att det blir liksom, det bara imploderar alltihopa. Alltså, så har jag sett då, så kommer någon världsfrånvänd dåre kommer in i riksdagen och skriker och stör då. En annan då dåre som har kostym som håller något anförande med typ lika världsfrånvänt joller och här utanför då står vi och hör om de här nyheterna och vi stretar på och sätter plogen i marken och försöker göra rätt för oss och leva igenom det här. Det är knasigt, det är så mycket som är knasigt. Jag vet inte vad som blir bättre av att man bara, men hallå, som nu det här med könsbytesgrejen, det är ju jättebra i Sverige att man kan få hjälp med att byta kön. Det är otroligt att vi har ett så tolerant och bjussigt också samhälle och alltså bjussiga medborgare som faktiskt betalar för det. Jag älskar det med Sverige. Men då vill man så göra det ännu enklare att byta kön, så man ska då som 16-åring kunna ta ett sånt här beslut. Och därmed också då, ja, man ska få ett intyg av sina föräldrar, men hur svårt är det att få? Det är bara, alltså jag minns ju själv med intygen. Jag vet ju bara bort vad det stod liksom själva dokumentet och så skrev de på dem. Jag hade ingen aning om vad de skrev på. Ja, och så ska man då alltså stå för det här beslutet. Hållas ansvarig för de här konsekvenserna. Och då har jag läst på lite då att skälen då för att göra det här lättare, det är att man vill kunna göra snabbare av då hänsyn till de här människorna som har då könsdysfori. För att de mår ju ofta Tarzan. De har mått Tarzan länge nu. Och de har ångest och sen ser man också statistiken att de löper större risk för all möjlig skit. Alltså sjukdomar, självmord och alltså, psykiskt illamående. Så då hjälper man dem då genom att anta utgå från att förklaringen på det här dåliga måendet, de här dödsfallen och självmorden och så, det är att de är födda i fel kön. Det finns inte, verkar som, den minsta vilja att kanske i alla fall testa och vända på det. Att se om det kan ha varit så att den här ångesten kanske får dem att söka sig till en lösning genom ett könsbyte. Att man hittar en lösning i det här då. Att man inte trivs i sitt kön. Men vad fan vet jag? Vad fan vet jag? Det är väl... jag vet... det är väl, jag tänker på om jag skulle få välja saker. Alltså jag kunde inte välja mellan Gorbis och Billis när jag var 16. Alltså att jag då skulle tillåtas att välja en sån här sak, det är liksom, det vore direkt oansvarigt. Det vore någon sorts övergrepp att låta en sån som mig och många andra 16-åringar välja. Men det, jag vet inte, det kanske, eller så är det bara jag. Jag går ju runt och känner liksom hela dagarna att det är så här, hur fan kan de låta mig ens gå runt här? Det här är ju inte bra. När ska de fatta att den där killen ska inte gå runt? Eller jag vet inte. De borde ha bättre koll på oss, eller mig i alla fall. Er också. Ni är inte ett dugg bättre ni. Jag läste också en artikel om att hundar, de viftar på svansen. Vet ni varför de gör det? För att de är glada, tror ni? Ja, nej, det är inte så. Det är inte så. Har man kommit fram till nu med forskningen. Att hundar viftar på svansen för att de har fattat att vi blir glada av det. Inte att de är glada. De har fattat att viftar på svansen, då blir husse lite glad och medgörlig. Kanske man får godis och det blir bra stämning. De har lärt sig det. I generation efter generation har det tryckts ner att fan, vad är inte det sorgligt? Vad säger ni om det? Liksom, inte det fruktansvärt nedslående? Nej, det är inte kul att få veta det här. Jag tycker det pajar så mycket. De här jävla hundarna har lurat oss hela tiden. Alltså, de har ingen aning alls uppenbarligen om vad de gör. De har bara lärt sig att det här funkar. Jag vet inte varför. Men alltså, det är inte så att det är något intellektuellt beslut. De bara, om jag gör så får jag, då blir det bättre. Alltså, jag har alltid varit väldigt försiktigt skeptisk till människor som pratar om djur som att de har mänskliga egenskaper. Det är inte så ovanligt alltså, när folk pratar om att det är inte tassar utan händer och så här. Och titta, han har ont i framarmen. Och titta, han slickar, han är så kärleksfull. Han vill ha salt liksom från dina tårar. Det är inte kanske... Det har alltid varit så här... det där är lite... perverst på något sätt. Men så har jag då skaffat... Fått in Buster och... Jag förstår ju kärleken, den finns ju där. Men man måste ju ändå komma ihåg att det är djur. Det är inte, de fattar ingenting. Och inte ens det här fattar de. Liksom, de med glädje att det är... De fattar inte. Jag är så ledsen. Det här innebär ju att hundar är ju mer typ som växter. Och det är inget fel med växter. Jag älskar växter. Och jag kommer älska Buster ändå. Men det är ändå... Ja, det är ändå något skit med det där som är, jag tycker, förändrar hela spelplanen. De är falska. De lilla asen. Jag sitter i min bil på Djurgården inne i skogen. Och jag sitter med en dosa lemon curd från Apré. Och Apré, det är nikotinpåsar för oss som är... Alltså för det första så är det för oss som är över 25 och medvetna om att nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne, så var det sagt. Men det är också för oss som är jag var och pratade med Jakob på Apré på deras kontor, och en snygg jävel ska ni veta, alltså ådriga armar, käklinje som kan liksom kapa klinkers, och så här, busiga ögon har han. Och är mjuk men ändå liksom stark. Tydlig men ändå ändå öppen, om ni förstår. Och jag frågade honom då om vad han tycker att jag ska trycka på då när jag pratar om apré i podden. Och då liksom vände han på det. Och så log han liksom gåtfullt och sa så här: varför gillar du apré, Kalle? Svara på det så har du svaret på frågan. Och så bara tittade han liksom. Och jag blev liksom blyg och så. Jag liksom sa så här: men alltså det finns inte bara ett svar på det, Jakob. Det här låter kanske löjligt, sa jag. Men han bara avbröt mig: nej, Kalle, inget är löjligt. Här är du trygg. Och jag vågade då säga: men jag tror att... han bara: fortsätt Kalle. Låt det komma. Så la han en hand på mitt lår. Och jag kände mig modig plötsligt. Och så sa jag att för mig så... det finns lika många skäl att köpa apré som köpare av apré. Utseendet, de här smakerna, balansen, fåfängan i att visa upp apré för andra, tidlösheten, ställningstagandet. Och han nickade stilla och sa: alldeles riktigt, Kalle. Alla har sin anledning. Så reste han sig och jag satt kvar länge efteråt och tänkte igenom det jag just hade insett där, att alla har sin anledning. Och min anledning är lemon curd. Och också att på apres, A-P-R-E-S, apres.se, där får man 5 dosor för 149 spänn. Eller så finns de på 7-Eleven och Pressbyrån, alltid överallt. Tack apré för att ni hjälper till att göra det här möjligt. Och att ni... För inte då för att jag kommer på vad det är kanske, utan för att det bara tar slut. Jag måste bara ta det snart. Som när man åker rulltrappa, ni vet den här grejen att man åker rulltrappa och så måste man ligga med någon som man möter. Och nu är det inte så många val kvar innan en steg i rulltrappan liksom planar ut och blir platt och kammas in i prydliga metalliska räfflade led. Som en gårdsplan som krattas framför en herrgård. Och så försvinner det här trappsteget in i anordningens inre hålrum. För att anonymt åka tillbaka till rulltrappans början. Och vila upp sig och tömma sig på smul. Och där gör den det den är gjord för igen. Den blir ett riktigt steg. Jag älskar rulltrappor. Också rädd för dem. Jag minns en gång, ni vet såna här platta som bara är som en åkband, fast det finns det såna på vissa ställen som lutar. Jag vet inte varför. Men det är som transportband som lutar lite uppåt. Jag stod då på uppe och Penny, jag vet inte hur gammal hon var, men inte så gammal alls. Hon ville gärna åka den här själv. Och tänkte att det är ju inte en rulltrappa, då kan man ju ramla och slå sig. Det är en sån här, så att ja, men okej, gör det, åk ner och så kommer du upp igen. Och hon åkte iväg och hon var till sig där. Och jag vet inte, jag kanske tappar omdömet helt. För jag vet inte. När jag ser henne då och när hon närmar sig slutet där nere på vägen ner, så ramlar hon. Jag vet inte om hon är nervös eller till sig, alltså hon ramlar. Och hon hamnar upp på rygg och med huvudet liksom neråt. Mot slutet. Och hon och det här lilla huvudet med det tjocka håret närmar sig det här rakmaskinsliknande helvetes slutet på det här bandet. Och det går snabbt. Och på något sätt, jag vet inte hur, så innan håret han liksom dras in i det här gapet, så var jag på plats och lyfte henne. På jag blev inklippt. Det var, alltså någon gjorde någonting där för att hjälpa henne. Ja, men hur som helst i alla fall. Så, snart så måste jag då välja vilken bana det blir. Det finns inget alternativ. Alltså, eller jag måste bara, jag får ta den där. Jag får ta den där rugguglan då som kommer sist som ja, i rulltrappan så att säga. Och då tänker jag på det här avunden när man också kan känna att vissa behöver inte välja för de gör bara det de gör. Ni vet vilka det är. Man växte ofta upp med dem. De blir kvar där. Och de var, nej men det är nice. Det var ångest. Nej, jag har ingen. Vad var det ångest att prata om? Så de jobbar där de jobbar och ja, de bara, de gör det de gör. Alltså de har inte det här krypet av någon vilja att hitta mer. De verkar inte ha det här behovet av att liksom vilja komma till sin rätt, att uträtta något sorts stordåd. De är nöjda. Och de är därmed ju också lyckliga på något sätt. Och hur mycket man än liksom försöker intala sig att alltså det här är bara halvidioter som inte har liksom förmågan ens att ha ångest. Alltså de är för dumma för det. Det är därför de inte tar sig någonstans. För att de inte kan, för att de inte... det är ingen som tar emot dem. De finner sig i det här. De stannar för att de vet om att de är halvsmarta. Liksom. Det kan man hålla på. Man kan inte ta sig det hur mycket som helst. Att de är sorgliga liksom, som inte utmanar sig själva ens. Att de inte utnyttjar den här livsgåvan. Att de sen ska stå en dag inför någon sorts dummare som ska fråga vad har du gjort då för att suga musten ur din lilla tid på jorden. Och de säger till mig, jag är ingenting. Det kan man ju tro då att de åker en på fan av Gud eller något. Men de gör nog inte det. Alltså, för att de är nöjda. De är nöjda med att bo kvar och jobba kvar. Umgås med samma människor. Och sen pensionerar de sig och sen så dör de. Och jag kan bli superprovocerad. Men jag vet också att det är avundsjuka. Jag vill också ha den här känslan av ro och förutsägbarhet. Men jag vill också ha känslan av att vad fan som helst kan hända. Den som man har nu, de här dagarna på våren, är så här, fan, ska vi dra? Ska vi bränner till Strängnäs och sover över? Ja, eller ännu längre bort. Jag vill ha den också. Jag vill känna att det kan smälla. Att det här taket inte finns. Men de här smånöjda människorna, ofta då kanske på landet, de vinner ju. Om tävlingen liksom är om lycka i livet, då vinner de. De gör det, för de har nog en större sammanlagd liksom andel liksom liknöjdhet i livet. Och sen dessutom så liksom ett helt lands välstånd bygger ju på dem. Alltså de som bara gnetar på, jobbar på år efter år efter år och är nöjda. Det är ju det som hela, liksom, hela landet bygger på. Och man kan då säga att ja, det bygger på idioterna som bara inte fattar hur lurade de är in i systemet. Som inte har förmågan att se sig om och se, hallå, vad håller vi på med? Så kan man säga. Men man vet också i alla fall att liksom, Sveriges välstånd bygger ju inte på sådana som mig eller många, alltså kanske de flesta av er som lyssnar, som har en stark känsla av att vi är inte gjorda för det här egentligen riktigt. Alltså inte att vi är inte gjorda för det, egentligen att ingen är gjord för det här livet. Alltså varken rent biologiskt men inte heller liksom värderingsmässigt. Vi är på något sätt då grus i maskinen och ska nog egentligen helst vara tysta för att inte bli då utfrysta från gemenskapen. För nej, men det gillas inte av ett land att man inte är som de andra. Det gör inte det. Det straffar sig på massa olika sätt. Trygghetsmässigt och så inte minst. Alltså inkomstmässigt att man är så otroligt utsatt för risker. Vi ska liksom helt enkelt inte sprida vår känsla av att någonting är lite fel till resten. För då riskerar ju hela den här konstruktionen att spricka. Så det är nog bäst då att vi tar våra funderingar och drar. Eller stoppar ner dem i ryggen, djupt ner och gneta på vi också som alla andra. Men ibland ändå så, alltså, jag menar, hur tydligt kan det egentligen bli när, alltså den här, det, talet om den psykiska ohälsan, heter det så? Det är ett tomma ord, så att det liknar ingenting. Det är väl kanske det tommaste ordet vi har numera. Men skit i det, ni vet vad vi pratar om. Alltså den här psykiska ohälsan då, som har varit, det har ju varit snack om det länge nu. Då har det länge varit då 50-åringar som går in i väggen och sådär. Och jag har haft så svårt med att känna liksom empati med det. Ja, det är otäckt, jag vet. Men jag känner typ ingenting när någon, ja, jag orkar inte jobba längre, jag vill bara ligga här i sängen. Alltså jag känner ingenting. Det är, ja, nej, men det är också, jag är proppmätt på det här, på vuxna människor som mår dåligt liksom, och som dessutom då drar ner hela sin omgivning i sitt dåliga mående. Det är det att de också tar emot alla de här försöken till hjälp som folk i närheten kommer med. Alltså alla vill göra allt, för man mår ju dåligt själv när någon mår dåligt, och man gör allt då. Och att de då tar emot all den här empatin och liksom i förlängningen låter människor i närheten gå under med dem. Och liksom, sakta, sakta så nedmonteras de här människorna. Jag har ju levt med sån här skit i, alltså i mer eller mindre 40 år av och till. Mest till typ. Och nu vet jag, alltså i egenskap då av att jag själv har blivit ett sånt där vrak, att det går inte att hjälpa. Så man kan lika gärna skita i det. Det gör ont och det känns kallt och fel att inte liksom gå under med någon i närheten som går under. Det känns jättefel. Men det som de kanske inte själva vet, det är att det går inte att hjälpa dem. Vi kan inte hjälpa dem. De måste få hjälp att hjälpa sig själva. Och att gå på det där, att dra sig in i någons dåliga mående, är katastrof för alla, alltså på alla olika plan. De här människorna behöver inte oss. Vi gör ingen glad genom att gå under. De behöver proffs. De ska sluta belasta alla nära och kära och få hjälp av proffsen. För annars så sjunker hela jävla båten. Och därför är jag ju jätteövertygad om att Sverige måste ju lägga mycket mera kraft på det. För att en person som mår dåligt har ett helt gäng runt sig som också blir liksom mer eller mindre smittade av den här ångesten. Ja, jag vet att det låter kallt. Det är inte att jag hatar dem som dåligt. Det är bara att jag är så otroligt övertygad om att det inte går att hjälpa dem. Och att det hjälper ingenting att offra sig själv. Det är bara pengar i själ, så att säga. Men okej, okay, det är en sak. De här 15-åringarna, skit i dem. Okej. Kallt, men jag bryr mig inte. Det som jag däremot bryr mig om är att fler och fler då unga och barn, alltså fler och fler, det är nu rätt allmänt. Alltså prata med vilket kiddo som helst som mår om Tarsan. Och det är ju så, har det ju inte varit. Och det här kan vi inte överblicka konsekvenserna av, att de då mår dåligt som barn. Det är ju katastrof att Sverige tillåter det här och inte agerar mot det här liksom omedelbart. Det är helt ofattbart att Sverige låter det här pågå, inte då liksom, reder ut heller då anledningen till att många, väldigt väldigt många, mår så dåligt, utan att de är då i bästa fall sätter på ett plåster på symptomen istället för att reda ut anledningen, istället för att kanske då gör om ett sätt då. Alltså det är någonting stort då i hela livsstilen som inte funkar, som måste åtgärdas. Skitjobbigt och dyrt säkert. Men och det är väl därför de inte gör det. För att det blir för stort. Att de inte gör något, våra makthavare åt det här, det får mig att vilja bli en sån radikal person som gör det åt dem då, eller något. För att det är ju, jag kanske är knäpp i det här, eller kanske. För jag känner bara att det är ju ett mycket större problem än liksom miljökonkarongen, klimatförändringshallået, som liksom hela västvärlden unisont har valt att lägga. Nu lägger vi all energi på det här. Och det förstår jag ju. Jag också. Jag förstår, alltså jag menar inte att man inte ska göra det. Men jag tycker att, nej, jag kunde inte bry mig mindre om klimatet heller, faktiskt. Jag skiter i det. För att det är inte, vi hinner inte ens gå under innan vi har gått under. Alltså av dåligt mående. Alltså som det är nu, när vi har så många grundläggande problem som är mycket mer akuta än temperaturförskjutningar. Och, alltså de menar jag inte att förneka, det finns, jag förstår det. Jag vet att jorden håller på att gå under av det. Men mänskligheten håller på att gå under innan dess också. Och att vi fortsätter att upprätthålla det här då icke-fungerande samhället, där inte bara vi vuxna mår rätt akut dåligt, utan också då nu barnen. Vad finns det då kvar att slåss om egentligen? Varför ska vi göra allt då för några grader hit eller dit, om det är så många som inte ens vill vara med mer överhuvudtaget? För det kan man vara säker på. Och det tror inte jag att jag tror inte att politiker förstår det. Alltså att människor som inte mår bra, de har inte heller någon lust eller energi eller förmåga att liksom bidra eller engagera sig i frågor som är större än de själva. För när man är sjuk så vill, alltså det är bara en sak som är viktig. Och det är att må bättre. Och det är först då man kan tänka på större saker. Och när de här är så fruktansvärt många, då är ju allting i onödan. Alltså då är det ju så här, vi håller på med de här målen hit och dit. Och jag förstår också, jag är medveten om att det kan låta som att jag är kortsiktig. Ja, men jorden ska, ja, men då kan vi säga så då. Det är jag med på. Alltså ja, vi ska rädda jorden så att mänskligheten lämnar den i snyggt skick innan mänskligheten går under. Och det kan ju vara ett fint skäl ändå, att djuren och naturen ska få fortgå också efter oss, efter att vi har dött av ångest och avvecklat oss som ras på något sätt. Det kan jag köpa. Men jag kan inte köpa att vi ska rädda jorden nu för mänsklighetens skull, för mänskligheten vill ju inte ens existera. Ja, i alla fall inte. Nej, det vill den inte. I stora drag så vill den ju inte det faktiskt. Ja, jag kanske är lite radikal då, men man måste väl vara det. Man måste vara lika radikal som Greta då. Kanske. Fast tvärtom. För att det ska hända något i det här. Ja, jag håller i alla fall på. Nej, men så här. Jag pratade ju mycket i höstas om hur många dåliga förhållanden det finns. Ni är trötta på det kanske. Och jag vet, för det var också många av er som blev lite träffade och så här. Och bara för att jag liksom hade det. Så bara, ni är också olyckliga. Ni förnekar det jävlar. Och nu är jag lycklig. Kolla på mig. Jag kan ha kalsongerna i badrumsskåpet. Wow, jag är happy camper. Nej, men jag har tjatat om det här. Alltså både de som har riktigt dåliga förhållanden och de som har de här passivt dåliga, som bara är det här pågående små jävligheternas förhållande, som ett äkta exempel då kan vi ta, bara för att illustrera så här, de här passiva vidriga småaktigheterna. En som jag var ihop med hatade när jag åt middag ute med vänner, men också när det var jobbmiddagar som inte var så här, som inte jag dog för, men jag visste att jag måste det här för att det är bra för oss, det är bra för hushållet liksom. Hon hatade otroligt mycket. Och då blir det liksom inte så kul att gå på de här middagarna. Då är man inte en stjärna direkt. Så innan jag då helt enkelt slutade äta middag med folk, både jobb och vänner, så långt gick det, så hade hon ett litet knep som gick ut på att hon hörde av sig under middagen och så bad hon mig ta med dessert hem till henne. För då kunde hon ju då vara säker på att Kalle ska inte flaxa vidare någonstans efter maten. Han ska hem direkt innan glassen smälter. Så gör jag. Och det säger jag nu. Nice move, Mrs. Men det är inte en gång till. You fooled me once. Shame on you. Ja, men då var då grejen att jag efter alla mina haverier lovade mig själv och barnen att inte utsätta någon av oss för något dåligt igen. Alltså, och då menar jag inte att allt är andras fel, utan att inte utsätta oss för att jag ska bli dålig också. Och när jag då träffade Emelina så hade hon exakt samma inställning och samma, de har också pratat om det. Det var, hon hade samma liksom vad ska man säga, vetskap om att det här ska aldrig hända igen. Så vi pratade då om allting som vi vill och inte vill. Och vi gjorde som en typ av playbook. Alltså en playbook över hur vi ska vara med varandra. Vilket liv vi ska leva. Vilka oskrivna regler som vi har. Och vilka värderingar vi har. Och hur vi ska behandla varandra. Men också då liksom vilka svagheter vi har. Som alla ska veta om. Och vilka drag, sämre drag vi har som vi också jobbar med och så. Men, nej, men allt liksom. Också att faktiskt att gå i parterapi innan någon skit kommer. Bara för att säkra upp så man inte missar något. En liten eftersläntrare som man ju lätt gör. Och om det här då funkar, vilket det känns som att det gör, så då blir vi ju skottsäkra faktiskt. För vi ska när som helst då i livet kunna titta i den här playbooken och se, titta här. Här behöver vi skriva lite. Och eftersom båda då vill så går det. Om man har ett förhållande som en idé, som USA byggde på en idé att nu gör vi ett nytt land med regler som vi alla vill ha, visa från våra gamla länder, från det dåliga där, så gör vi ett nytt land som vi alla vill ha. Hur ska det se ut? Ja, vi ska älska USA. Ja, då står det typ. Och de som flyttar in, de ska också älska USA. Då frågar de, älskar USA? Vill du bidra? Det vill de då. Här i Sverige, ja, kanske lite sådär. De som kommer hit, vad älskar du Sverige? Fuck you. Jag hatar Sverige. Ja, säger de. Så får de komma in liksom. Så sjukt. Du är rasist, Schulman. Nej, det är jag inte. Men ja, men i alla fall. Vad var jag tänkte på då? Jo, just det. Dessutom en sak till. Som det kan, om jag får ge råd. Man ska ju sällan göra det, men det här är ändå så jävla snällt. Så om ni lever i ett förhållande, eller om ni just har kommit in i ett, eller om ni ska. Det här hade inte jag en aning om. Ni kanske fnissar nu åt hur jävla efter jag är yrvaken. Eller pinsam också, för att det är kanske lite slämmigt och liksom sötsliskigt. Men det finns ju då olika kärleksspråk som vi alla människor har. Vi har övervägande ett av dem, men också det kan vara splittrat mellan flera. Och det här är då saker som är viktiga för oss och för vårt förhållande om det ska gå bra. Alltså att man tar reda på vilket kärleksspråk man har. Jag hade ingen aning om det. När jag gjorde det här testet då, det tar 10 minuter på nätet. Det finns något som kostar 19 spänn och då får man verkligen en bra bild. Jag hade ingen aning om det. Vad jag egentligen uppskattar och behöver. Det är inte så konstigt då att det har gått lite knäsigt. Men nu då när jag vet att det här är vad jag behöver. Och när jag då läser Emilians också, vad hon behöver. Det kan vara olika saker. Nu råkar det vara jättelika för oss. Vi, ja, det är väldigt faktiskt. Men det kan verkligen vara olika och det är okej. Men då ska man veta om det så man kan anpassa sig och göra den andra uppfylld och bekräftad. Skitsamma, det tycker jag man ska göra. Jo, det jag vill komma till är nästa sak som vi då också gör. Apropå då att det här att jag håller på att jaga vad ska bli, och det är många av er också. Vad ska vi landa i här? Vi gör en grej med våra drömmar, att vi blir konkreta med dem. Fast det är så dumt att kalla det drömmar. För att drömmar är ju, det låter så ouppnåeligt. Så vi döper om det då till planer istället. Och hur vi ska ta oss dit. Alltså så att det inte bara är så här, ja, jag vill det. Utan vi skriver då saker som vi vill ha och uppnå. Situationer, men också saker vi vill ha. Vi skriver ner dem. Det här vill jag ha. Och sen en plan på hur ska vi komma dit. Det kan vara jättefåfänga små saker som, alltså, som man vill ha. Någon jävla klocka liksom. Och det kan också vara en, liksom en tanke i huvudet om ett visst rum. Alltså ett fysiskt rum som man vill ha. Och vad man har på sig kanske när man går i det rummet vid ett tillfälle. Och hur man mår. Vad man gör. Vad man är på väg till typ. Sådana grejer har jag skrivit i min jättedetaljerade liksom, freeze frames av saker som jag vill komma till. Och sen då steg för steg ta mig dit. Och hjälpa också henne och hjälpa varandra att ta sig till våra respektive och ja, gemensamma. Fan, vilket trist språk. Respektive. Jag har en bild till exempel av ett rum som jag vill ha. Det är ett rum som har glasväggar och glastak då. Ett uterum kan man säga, fast det är inte ute utan det är ett inrum, fast det är liksom väldigt nära ute. Och det ena sidan går liksom mot skogen, en glas liksom vägg mot skogen som är så här tät skog blandat tror jag med löv och barr. Och en sida går åt liksom en bergssida. Där ser man en berg, och en tredje väggen går mot, där ser man sjön. Och den fjärde då, det är då gången som går mot huset. Och där jag ser också huset där runt om på något sätt. Det är kanske 10 meter liksom, korridor, en gång med konstverk på sidorna som jag har ropat in. Som jag har velat ha. Jag vill ha autografer av folk och sånt där. Alltså typ, ja. Och i det här rummet så ska jag ha en kamin. Som jag tror den typ hänger så här snyggt. Med ett svart rör som går genom glastaket. Och golvet är blankslipat. Blankslipat och lite så här polerat betong. Med värme i. Och så har jag ett skrivbord som är sten. Det är stenblock typ. Och så har jag en sån här skrivbordslampa med grön skärm. Och så har jag en liten fåtölj med fotpall. Det är en bild som jag har. Det ska jag ha. Och det ska jag nu ta mig till. Och det kommer ju kosta, vet jag. Det kommer ju kosta rätt mycket. För det är inte bara då det här rummet. Jag kan inte bara bygga det här ett rum någonstans. Utan här, det kommer ju med en massa andra saker. Alltså massa runt omkring förutsättningar. För det kräver ju också ett bra hus. Jag vill inte ha ett jävla ruckel. Och så har jag något jävla superrum. Det går ju inte. Så jag behöver massor av pengar. Och då ska jag få pengar. Hur ska jag få pengar? Då tänker jag på det. Jag behöver bli rik. Ja, hur blir man rik? Ja, okej. Okay. Alltså jag tror inte att det behöver vara så särskilt svårt. Jag tror att jag skulle kunna bli rik faktiskt. Jag har några sådana idéer som jag vet. Det här är bra. Det här skulle kunna gå. Men då kräver att man inte har någon skam i kroppen. Det gör verkligen det. Alltså har man ingen skam i kroppen så kan man bli rik. Det kan man ju se fram på de allra flesta där ute. De är rika för att de inte skäms en sekund. Och för att de är redo att och trampa på rätt mycket både människor och värderingar för att ta sig dit de vill. Så men egentligen då att komma med nya produkter, det är egentligen döfött. För det vänder sig liksom i magen, och det är sådana idéer som jag har då. För de här nya produkterna behövs ju faktiskt inte, alltså aldrig. Det behövs ingenting. En ny produkt är per definition dålig för jorden. Även om så här, entreprenörer alltså de gör ju allt då för att låtsas att deras affär har rätt att existera. Alltså allt från att de hittar på någon anrik historia kan man hitta på. Som att, ja men det är, för det har alltid funnits, då kan man inte bara ta bort det här, för det har gått i generationer. Nej, det har det inte. Det startade 2017 med det här, med din äckliga man. Men det kan också vara då att, ja men vi minskar koldioxidavtrycket och vi är hållbara. Hållbara, det är väl kanske lika tomt ord nu som psykisk ohälsa. Kanske ännu tommare. Någon entreprenör tar fram någon produktserie och säger, men det är mindre vatten i den här, så det gör att transporterna blir effektivare och produkterna är fria från parabener och tensider, och förpackningen är gjord i brun kartong, så kolla vad det är bra. Allt det här, allt det är exakt som en man som vill ha beröm för att han har slutat slå sin fru i ansiktet, utan hittat på liksom andra sätt att nålsticka en i, liksom under fotsulorna istället. Men han säger, kolla, jag har slutat slå henne nu i facet. Yeah, aren't I good? Det är faktiskt så. De enda entreprenörerna som man faktiskt kan ha respekt för, det är ju faktiskt de som bidrar med någonting bra. Alltså som gör någonting bra, som, alltså inte att de gör någonting så odåligt som möjligt, utan att de gör någonting som är aktivt bra. Då är det okej att tjäna massor av pengar. Eller hur? Alltså det är det enda godtagbara. Det är ju att, ja, men om det ska vara en produkt, så är det enda som är godtagbart, det är ju att man kommer fram med en produkt som ersätter då en sämre produkt. Och att den är bättre då på exakt alla sätt. Alltså på exakt alla sätt. Inte bara att den är bättre för jorden. Nej, den ska vara också billigare och smartare. Och alltså, den ska krossa på allt. Då är det okej. Annars så finns det ingenting som är godtagbart. Om det inte ersätter någonting som redan finns som är dåligt. Och sen kan det vara okej såklart. Och bara vilja tjäna en massa pengar. Det är alltså... Det är fine, kanske. Eller, jo, men det är det väl. Det kan man inte hindra. Det måste vara en fri värld, va? Men jag tror ändå att vi konsumenter, vi är inte superpigga på att göra människor som inte har ett gott uppsåt jätterika. Jag tror att det där håller på att sjunka och sjunker, den där viljan att göra människor som inte förtjänar det jätterika. Jag tror det. Och jag hoppas det. Utan att vi alla kan bli rika i så fall på någonting som är bra. Det är där det ligger. Vad fan är det då? Det är dit vi ska. Eller hur? Ja, där, om ni har något så hör av er. Jag kan dra in massa finansiering säkert. Jo, det kan jag. Det tror jag. Eller det kan jag. Jo, det kan jag. Man kan också göra en jävla blåsning. En heist, en riktig sån här, men det är inte heller, då har man lite ont i magen efteråt. Men det är också ett sätt att bli rik. Det var ju en undersökning bland svenska ungdomar om det är ett rådjur här. Ett rådjur. Precis framför bilen. De är väl inte supervilda på Djurgården. Det var en undersökning bland ungdomar. Vad tror ni att om ni blir rika, hur kommer ni bli rika? Och då svarar de alltså till största del på antingen lotterier eller arv. Vilket är ganska nedslående, va? Att de tror att det ska bara komma. Ja, där har vi nöten som vi ska knäcka tillsammans. Hur blir vi rika som troll? Och bidrar med någonting bra till jorden. Där har vi den stora frågan. Ja, det var härligt att prata lite grann i alla fall. Det är kul när man hör vilka som lyssnar, när folk hör av sig och så på omvägar. Och det är jättekul. Nu ska jag åka och... Ja, nej. Jag ska dumpa den här kroppen som ligger i baksätet. Och på på en bra ställe här ute. Men ja, men det hörs då. Hörs snart då. Tack, puss, hej.